Hej och varmt välkommen till Börssnack med Hansén och Olavi. Ja, jag heter då Erik Hansén och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
Och jag heter Jonas Olavi och är allokeringschef och globalfondsförvaltare på Alpcot AB. Och jag är också styrelseledamot i Traction och i Kungsleden.
Ja, har du saknat mig?
Som jag har saknat dig. Det är det många som har gjort, har jag sett på Twitter inte minst där. Så att det är jättekul att du är tillbaka och nu är du farsa helt enkelt.
Ja, exakt. Ja,
det... Vad blev det för skapelse här nu då?
Ja, liten Filip.
En liten Filip, ja.
2,3 kilo. Ja. Så väldigt liten. Jag kom 4 veckor för tidigt nästan.
Oj då. Ja.
Så att,
bråttom.
Ja, bråttom ut. Men det känns jättefint. Så att, nu gäller det bara att försöka vara närvarande och njuta av den här stunden.
Absolut. Behöver du tips till månadssparande?
Ja.
För då har du väl satt igång.
Ja, men det ska jag fixa. Det är mycket man ska fixa och tänka på här i början. Men hur som helst, vi har då kommit till avsnitt 114 och vi spelar in torsdagen den 18 februari. Börssnack är ändå en podd från min arbetsgivare IG. Hos IG kan man handla allt från aktier, index, råvaror, FX och kryptovalutor. IG är en stabil aktör, funnits sedan 1974. Börsnoterat i London. Man kan testa att öppna ett demokonto och handla med fiktiva pengar. Gå gärna in och följ IG på sociala medier, Twitter och Instagram. Lägger till lite länkar i poddbeskrivningen.
Även YouTube, eller hur?
Även YouTube. Gå in och prenumerera på YouTube-kanalen. Mm. Ja, Jonas, vad ska vi prata om idag?
Ja, vi får väl köra en liten check på vad som har hänt här nu när du har varit borta då. Mm. Jag vet att du har en del observationer med dig, lite grann om börsen som vanligt då. Jag vet att du har någonting att säga om morgonbrevet. Jag blir nästan lite orolig, så nu måste jag lyssna in ordentligt på vad du säger. Vi kommer prata reflation trade och en intressant råvara där positioneringen är lite speciell. Vi kommer... prata lite grann om aktier i din momentummodell. Och jag kommer nämna några bolag som finns med i min momentumbaserade globalfond. Så att det blir ett intressant avsnitt. Men idag så har vi ju turen att få lite hjälp från Länsförsäkringar i form av Sebastian Hallenius.
Hej, hej.
Kul att vara. Varmt välkommen.
Tack, tack.
Vi brukar börja direkt med 5 snabba.
Ja.
Är du beredd?
Ja, absolut. Ja.
GameStop eller Bitcoin?
Bitcoin.
Bra.
Amerikanska 10-årsräntan, tror att den kommer stiga över 2% under 2021?
Nästa år.
Om du bara fick placera pengarna på en marknad, skulle du satsa pengarna i USA eller i Europa?
Och det är också svårt. Europa. Mm.
Tror att det är momentum eller värde som kommer gå starkast här under 2021?
Momentum.
Vad skälper börstrenden? Är det centralbankerna eller är det någonting annat som du ser som risk?
Jag skulle nog säga att bolagsvinster är det som är absolut... klarar de att leva upp till förväntningarna för Q1 här, då är det lugnt. Annars så kan det vara jobbigt.
Mm. Bra, då kör vi.
Då kör vi.
Snack med Hansén och Olavi.
Ja, Erik. Varmt välkommen tillbaka till Börssnack. Jättekul att du är tillbaka nu.
Ja, tack, tack.
Och nu när du har haft tid att fundera, för jag hoppas att du har haft lite tid i alla fall. Ja. Vad är dina tankar kring börsen de här veckorna som du har varit borta? Och vad tänker du framöver här?
En fördel med att vara chartist är att man... väldigt enkelt och snabbt kan bli uppdaterad. Mm. Jag har ju ett par hundra grafer i en PowerPoint som jag snabbt kan uppdatera. Och det gör att man väldigt snabbt och enkelt kan gå igenom och kika. Få en snabb uppfattning om börsläget. Det går ju betydligt mycket snabbare att läsa en graf än att läsa text. Mm. Läser man text så finns det också risken att man blir påverkad av eventuella åsikter. Men min känsla nu, det är ju när jag går igenom graferna, det är för det första så är inflationsförväntningarna fortsatt stiga väldigt mycket. En hel del råvaror stiger. aktiemarknaden handlar sig väl någon typ av så här låg volatil upptrend. Vi ser inte någon parabolisk uppgång, vi ser inte heller någon eufori i marknaden.
Mm.
Även om vi kan se vissa tendenser i vissa bolag. På indexnivå så ser vi ingen eufori. Min data på sentimentpositionering är på ganska höga nivåer, men inte på några extremt höga nivåer. Om man kikar på bredden i marknaden så är den väldigt stark. Det är väldigt många både bolag och sektorer som handlas i positiva trender. Och kollar på volatiliteten så har den kommit ner en bit. Jag såg att du la ut lite grafer där på Twitter.
Mm, precis. Och det var just där att det var ju bara på aktiemarknaden som volatiliteten kom. Sen kom det lite mothugg att ja, men på räntemarknaden så har den gått upp. Men då får man verkligen hårdkolla i grafen för att se att det är en uppåtriktad rörelse. Men det var just bara på aktiemarknaden, inte på valuta, inte på råvaror. Och det hade ju med det här med GameStop och alla de här bolagen. Ja,
precis. Jag kollar på säsongsmönstret, så har vi nu gått från en ganska stark period till att vi nu inleder en svagare period. Från nu 18 februari till slutet på mars så brukar, om man kollar då säsongsmönstret de senaste 10 åren, så brukar den här perioden vara lite svagare. Men ja, min modell, den lutar från att vara mellan neutral till positiv. Jag kommer skicka ut ett brev här imorgon till mina prenumeranter.
Just det.
På fredag.
Mm. Och du nämnde att du skulle prata någonting om morgonbrevet.
Ja, exakt. Morgonbrevet har ju tagit en paus här. Jag blev ju pappa. Och det blir svårt att få ihop det i vardagen med att skriva morgonbrev. Jag har skrivit nu morgonbrev i... Sen 2007, 13-14 år, började på E-Trade, amerikanska mäklaren, skrev morgonbrev där. Sen startade jag tradingportalen, skrev morgonbrev där. Sen började på IG 2014 och skrev morgonbrev. Men så att jag kommer passa på att ta lite pausen nu med morgonbrevet. Och kommer istället skicka ut ett veckobrev på fredagar. Veckobrevet kommer innehålla observationer, lite olika modeller och screeners för aktieurval. Kommer gå ut till alla som prenumererar på morgonbrevet. Om man inte gör det så kan man gå in och signa upp sig. Lägger till en länk i poddbeskrivningen där. Så att ja, det blir ett veckobrev nu framöver istället för ett morgonbrev. Vem som helst kan teckna upp sig på det. Sen får vi se när morgonbrevet är tillbaka då.
Ja, men det är väl en bra vettig idé. Jag vet att du tittat lite grann på det här med inflationsförväntningar, att de stiger. Vad är dina tankar kring det här? Och hur ser du att man skulle kunna utnyttja det, eller vad ska man vara orolig för?
Det vi ser, det är ju en så kallad reflation trade. Stigande inflationsförväntningar. Vi ser att aktiemarknaden stiger, råvarumarknaden stiger. 10-åringen i USA fortsätter stiga. Och liksom, om man ska tolka budskapet från marknaden, så är det ju att vi går in i en konjunkturåterhämtning med stöd av de massiva stimulanserna och vaccinutrullningen här. Sen är det klart att ja, kanske aktiemarknaden springer lite före. Vem vet? Jag vet inte. Men min tolkning ändå är att de marknader eller sektorer som gynnas av det här, det borde ju vara som bankerna, det borde vara de cykliska bolagen, värdebolagen. Bolag som jag gillar är Boliden till exempel. Råvarubolagen borde gå starkt här under första halvåret. När väl råvaror drar så brukar de dra ganska kraftigt under längre period. Så jag tycker man ska hålla koll på just de sektorerna. Basic materials, basic resources. Många av de bolagen som jag har i som uppmärksammats i min momentummodell, det är ju som verkstad och cykliskt. Förutom Boliden så är det Skanska, Elanders, Volvo, Inwido, AQ Group till exempel då. Så att sen får vi se.
Vet du, jag har tagit ut det här bettet i min aktiefond.
Nej, berätta.
Jo, jag har investerat i Glencore och Anglo American. När besläktat då med Boliden förstås. Och båda aktierna tuggar på där. Jag har ju lyxen att ha ett internationellt perspektiv. Men har ju också tittat på Boliden och Lundin Mining förstås då. Och sen har jag också tänkt att ja, men all den här malmen ska ju då grävas upp och den ska transporteras. Så att då har jag investerat i Volvo. Mm. Jag har investerat i Caterpillar. Jag har investerat i Daimler. Och BMW. BMW kanske inte kör så mycket sten och grus, men liksom håller på att komma igång där med liksom bilindustrin. Då. Mm. Så att lite så har jag tänkt på den cykliska sidan i Alcon Equities. Då.
Jag tror att just inflationen, det borde ju bli ett stort tema för 2021. För ett år sedan så trodde alla inflationen var död. Men nu har ju förväntningarna i alla fall kommit upp rejält, även om inte faktiska inflationen, den är fortsatt låg då.
Mm.
Och det är främst USA där inflationsförväntningarna har stigit. Europa ser ju bilden lite annorlunda ut.
Mm. Absolut. Om man tar ett väldigt långt perspektiv så kan jag nämna, jag fick en graf av Mikael Levin som har varit med i podden tidigare, som är på Nordea. Och han hade snappat upp en graf från Bank of America där man tittar på om man ska ha realtillgångar eller finansiella tillgångar i förhållande till var inflationen är. Och med stigande inflation då är det bättre att ha realtillgångar än finansiella tillgångar. Mm. Och nu har ju sen 80-talet så har det ju varit betydligt bättre att ha finansiella tillgångar än reala tillgångar. Sen har vi haft bubblor lite här och var och hög inflation i tillgångspriser, bostadspriser i Sverige och flera andra länder. Men generellt så skulle liksom inflationsbilden ställa upp ordentligt så kanske det är så att man ska ha lite mer av reala tillgångar istället för finansiella tillgångar. Men då vänder jag lite grann på kuttingen och säger att förmodligen så blir det bara en impuls. Mm. Och det är lite grann så som jag tycker mig höra centralbanken också resonera kring inflationen. Det är lite tillfälliga effekter som gör att europeiska inflationen trycks upp då, med moms och annat att göra. Liksom när man har haft rabatter och annat. Så att det kommer ju att tryckas upp i år. Då.
Ja, också baseffekter kommer att vara
baseffekter också,
jämförelse mot coronavåren.
Absolut. Och när jag tittar på prognoser från IMF till exempel, så ser inte prognosbilden för inflationen speciellt stressad ut om vi tittar längre fram, utan egentligen från 2012 så steg faktiskt inflationen sakta men säkert. Och sen har de senaste 2 åren varit väldigt mediokert vad gäller just inflationen då. Men tittar man vad som händer från 2021 så börjar det sen trenda neråt och i prognosbilden ska jag säga. Mm. Mycket kan ju hända. Men det visar ju också på att så länge du har mycket lediga resurser i ekonomin så är det väldigt svårt att se att vi får en permanent hög inflation. Mm. Utan det här är precis som du sa då, det är baseffekter då.
Mm.
Och tittar man på output-gapet som ju då på något vis beskriver hur mycket BNP man kan kräma ut i förhållande till potentiell BNP. Och det här är lite svårt att mäta, men det görs ändå försök på det. Då kan jag konstatera att vi kommer att ha lediga resurser till 2024. Och det är inte ett inflationistiskt scenario.
Mm.
Så jag är lite så ambivalent då. Ska bankerna gå nu eller inte?
Mm.
Hur är det med fastigheter och så?
Mm.
Hur tänker du där? Men banker till exempel?
Banken har ju inte dragit än på samma sätt. Men det jag tänker lite grann, det finns ju också strukturella faktorer som också talar för att vi ser en liksom, lite längre uppgång i inflationen.
Mm.
En sådan är ju globalisering. Att det blir mer och mer liksom, lokal produktion. Och det här kan ju bland annat då få inflationen att stiga genom löneökningar, att de blir högre. Sen har också en åldrande befolkning. Och vi har också arbetsbristkraft i stora delar av världen. Så det här är då liksom argument som vissa brukar prata om när man argumenterar för att vi ser en längre uppgång i inflationen. Då.
Mm.
Men precis som du säger, det kommer vara mycket engångseffekter och baseffekter här.
Mm. För det viktiga blir ju, vad gör centralbankerna med den informationen? Du kan ta en skenande inflation, då måste man strama åt. Då. Kommer man göra det? Förmodligen inte. Både Fed och ECB säger att vi kommer ta det lugnt här.
Mm. För att det är just skenande inflation, det är det som brukar knäcka länge börstrender.
För att centralbankerna stramar åt.
Precis. Och det måste de ju göra. De kan inte låta, visst, Fed har ju sagt att de kan tillåta en inflation över målet på 2% under en tid då.
Mm.
Men det är klart att om den skenar snabbare och längre än vad de förväntar sig, så måste de höja räntorna.
Mm.
Och det skulle ju vara någonting som aktiemarknaden tolkar negativt.
Ja, absolut.
Men om det rör sig uppåt sakta men säkert, som det är nu då, så är det ju positivt för aktiemarknaden.
Mm.
Och jag menar, inflationen stiger ju av, liksom, det kan stiga av olika anledningar, men just nu så stiger den av att vi ser konjunkturåterhämtning.
Mm.
Det är positivt.
Och då kan bolagen sälja för högre priser och tjäna mer pengar. Ja, positivt nett för aktiemarknaden.
Ja. Har du köpt in några aktier i fonden?
Ja, jag har handlat frenetiskt där. Handlar nästan varje dag. Man måste alltid handla.
Är du en daytrader eller förvaltare?
Nej, inte daytrader. Absolut inte. Däremot så försöker jag komma in i bra positioner. Jag gör ju så med fonden att jag har ganska lika vikt i de positioner jag tar. Och jag har sagt att jag ska ha mellan 40 och 60 aktier. Nu ligger jag strax över 50. Så det är ganska många aktier. Och då har jag små vikter i dem. Så det är ingen som väger mer än 3% till exempel. Mm. Av de enskilda bolagen. Därför att det är momentum-effekten som jag vill komma åt i de här investeringarna. Snarare att jag vet att ett bolag kommer komma med en bra rapport. Jag har ingen aning om de gör det. Eller hur marknaden reagerar på det. Så då är det ju bättre att inte ta för stora risker. Så att du inte får så mycket nedsida då. Och det har gått bra. Året börjar väldigt starkt. Sen fick jag en setback. Jag har ju fortfarande en svans med bolag som är lite mer värdeorienterade. Och så har jag lyft in ganska mycket momentumaktier. Så nästan 60% av portföljen är bolag som jag har lyft in de senaste 2 månaderna. Så att det är en stor rotation då. Och då kommer svansen lite... lite olika här då. Beroende på vad det är för typ av bolag som går då. Men... på de senaste par veckorna så har jag verkligen återhämtat mig. Jag tror att just nu så ligger väl fonden 7 eller 8 av 94 olika fonder i just den kategorin. Och jag kämpar på för att den här strategin kommer ju vara någonting som kommer hjälpa att tugga på i avkastning då, som jag ser det. Och jag tar ju det här temabaserat då. Så jag tänkte prata om 2 bolag. Som finns med i fonden då. Ett bolag som jag nyligen investerade i, det är Alphabet, eller Google som vi kanske mer känner bolaget som. Mm. Och det är ju ett gammalt IT-bolag. Alla känner till det och alla googlar, så att vi är väl medvetna om det. Men det här är ju faktiskt ett bolag som har väldigt ljusa utsikter fortsättningsvis framför sig. De slog förväntningarna, belönades med stigande estimat, allt det där som jag gillar. Det har ju varit mycket sökande och youtubande, men det var ju det man ska titta på framöver, det är ju reseindustrin till exempel som behöver köpa annonser i framtiden här när folk är vaccinerade och verkligen vill komma tillbaka och ut ur hemmet så att säga. Så att det finns stora intäktskällor här att slåss om då. Och... om man tittar på YouTube så sägs det ju nu att YouTube når fler 18-49-åringar än vad traditionella tv-kanaler gör. Och mina kids, de tittar ju väldigt sällan på tv, utan det blir ju att man kollar på YouTube eller andra sociala nätverk. Google Cloud växer också väldigt starkt. Just nu så gör man det på bekostnad av lönsamhet, men det är ju enkelt att ställa om den affärsmodellen när man då vill tjäna pengar. Och vad kanske inte många vet, det är att Google är en väldigt stor fastighetsägare. Och ungefär 12% av resultatet, om jag inte har räknat helt snett här, 12% av hela resultatet utgörs just av fastighetsintäkter då. Så de har Google Search och and others, det är ju nästan halva boken då, det är 56%. Och växer också väldigt snabbt där. I år så bedömer analytikerna som följer bolaget, och det är ganska många som gillar att följa det här bolaget i och med att det är stort så, som tusan här. Så tror man på en ökad försäljning med 30%. Nästa år 18% och 15-16% kommande 2 åren då. Vinsten upp 48% i år, tror man. 2021 alltså. 18% och 17% de kommande 2. Och det här till en värdering på 2021 på 31, 26 och 22. Det ger attraktiva PEG-tal. I år har de en PEG-tal på 0,6 då. Aktien jackade upp efter sin rapport och skulle ju potentiellt kunna stänga gapet, men vi såg det för några månader sedan också att den gapade upp och den var aldrig nere och testade det här uppbrottet. Så att det här är ju fortsatt driv i det här bolaget då. Och man kan ju fundera på om det är dyrt eller stort. Det är ett otroligt stort bolag. Det är en börsvärde på 1427 miljarder dollar. Eller 11 800 000 miljarder svenska kronor. Svensk BNP uppgår till exempel till 5 000 miljarder SEK. Och svenska börsen är ungefär värd 9 380 miljarder kronor. Så att det här är alltså större än svenska börsen. Så jag tänkte köpa upp det här bolaget nu. Och med mig har jag då en sedel här från Zimbabwe som är på 10 trillion dollars. Så att när jag har betalt för hela Google, då kommer jag få tillbaka 7 000 miljarder. Så jag är ganska nöjd med den här investeringen.
Rädd att göra dig besviken, men den är inte värd så jättemycket.
Va? Är den inte? Ja, det om det.
Apropå inflation.
Ja, exakt. Men fin är den. Ett annat bolag som jag tycker förtjänas att lyftas fram, som jag har haft ett litet tag när jag var tidig in i portföljen, det är Sinch. Vilket tillväxtbolag det här är. Man gjorde ett nytt förvärv i USA, Intelliquent, som är ett stort bolag som äger telekomnät, har stora kunder och är den största oberoende leverantören av rösttjänster i USA. De köper dem för 1,1 miljarder dollar och finansierar det här med cash och lån. Så det är ingenting som går via aktieägarna och belastar dem då. Plattformen som Intelliquent har i USA hanterar 3 000 miljarder röstminuter per år och man har 100 miljoner registrerade telefonnummer. Så det är en bjässe där. De når typ 90-någonting procent av amerikanska befolkningen då. Och det här ger ju Sinch en access till USA på ett väldigt positivt sätt. Och det här är ju meddelandehantering då, sms och annat som låter deras kunder kommunicera med sina kunder då. Om man ska försöka sätta det här i någon typ av paritet med andra bolag, P-talen kan synas höga och då kan vi göra ett klassiskt IT-bubbel-jämförelseobjekt då. Det finns ett bolag som heter Twilio och de värderas till 26 gånger sales medan Sinch ligger på 8 gånger sales. Market cap för Sinch är 105 miljarder, det är ett stort bolag nu. Medan Twilio har ett market cap på 506 miljarder kronor. Och idag så kom en rapport här på torsdagen som vida översteg förväntningarna. Och det här framtvingar såklart estimathöjningar. Så att det här är ett bolag som växer så det knakar. Det är lite högt på PEG, det ligger på 1,7. Och 2,3 för 2022. Men det gäller att växa in i kostymen. Och det här är den typen av bolag som jag gillar i Alpcott Equities. Det var de bolag jag tänkte nämna den här gången.
Tack för dem. Vad tycker du att bjuda tillbaka Sebastian i podden?
Det gör vi. Välkommen tillbaka till Börssnack, Sebastian. Jättekul att du är här. Jag känner dig sedan tidigare. Vi har jobbat ihop på Alfeberg. Och jag har sett dig lite grann i sociala medier och en del inspelningar på tv. Men kan du inte berätta för bredare skaran, vem är Sebastian? Vad har du gjort och vad gör du idag?
Ja, tack. Kul att vara här. Kul att träffa dig också igen. Det var några fina år vi hade på Alfeberg där. Sebastian Hergens heter jag. Är allokeringsansvarig tillsammans med Martin Axell då på Länsförsäkringar Fonder. Så jag ansvarar för de bekväma fonderna, vilket är blandfonder, 5 stycken. Länsförsäkringar Mix, också en blandfond. Och sen Länsförsäkringar Multistrategi, som är lite mer alternativ fond. Så, bor ute i Bromma, är 37 tror jag. Det är inte det talet jag har bäst koll på, vad jag vill säga. Har 2 barn.
Hur var det att jobba med Jonas då?
Ja, det var kul. Jag och Jonas. Jonas är, alltså, vad han är som bäst är Jonas. Jonas är ju verkligen en worker. Alltså. Han jobbar.
Ja,
han lägger i timmarna verkligen. Många chefer man har haft som kanske har delegerat lite mer i liksom arbete. Men Jonas, han gör verkligen jobbet. Det är väldigt, om man ska säga något som sticker ut för Jonas.
Hur var han som chef? Var han någon som lyssnade bra eller?
Ja, men det tycker jag nog. Han lyssnade bra. Hade mycket inspel i liksom, hur vi förvaltade där. Och fick också en hel del. Vi hade en hel del liksom, utbyte och dialoger och lärde en hel del i hur vi förvaltade. Vad har jag tagit med mig idag också?
Du har ju en ganska så här bred repertoar nu.
Mm.
Och kan du inte ta oss igenom från start till där du sitter idag?
Ja, nej men jag pluggat på KTH och gick precis ut där när det var som värst då, 2008. Så att jag hade inget jobb i ett halvår. Vet man gick och bara sökte jobb i princip. Men sen så kom jag in på Pensers propdesk.
Mm.
Vilket var en fantastisk lärorik resa. Så jag började där, fick lära mig mycket från Henrik Waldenlind då, som var egentligen bästa traden både på desken och ska vi säga nästan på stan också. Fick sitta in till honom i 2 års tid och i princip lära mig liksom, hans system då. Och då jobbade vi väldigt mycket med ska jag säga, riskarbitrage och lite market making. Mycket av det jag handlat på har baserat på ett teoretiskt pris och sen så står man upp egentligen på båda sidorna och erbjuder liksom likviditet då. Så till exempel i ETF är exakt bull då, så kan man stå på ena sidan ett sätt som man då köper, så kan man då sälja ut delta till terminen. På så sätt så liksom arbetar man lite som market maker, men man behöver inte åtagandet att vara där då. Och det gjorde jag, och framförallt så började jag göra det på den norska marknaden.
Mm.
Jag var väldigt stor i de här exakt OBX. Satt jag och var market maker om dagarna. Jag var näst störst i OBX-terminen. Hade min då lilla tickerkod när jag satt och handlade. Så det var lite kul då när vi slutade på Alfred Berg där. Eller förlåt, på Penser. Så blev det ju att det blev en stor grej med att HQ small. Och då vill man också stänga ner proppen just på Penser också. Men då ringde Oslo Börs och sa, vad händer? Varför har du slutat handla? Så att det var ändå lite kul.
Ja, för likviteten är inte jättebra i Oslo annars.
Nej, precis.
Spreadarna på terminen där i garageportar.
Ja. Ja, nu är det 10 år sedan också, men den blev ju inte bättre efter. Ja. Jag lämnar i alla fall. Sorry. Ja.
Och sen var du på Alfredberg?
Ja, precis. Jobbade där. Jag var där kanske 2 år innan du kom. Jobbade med allokeringen där egentligen. Och kom in till det och fick lära mig det. Det var väldigt nytt då.
Mm.
Så det har varit väldigt kul. Och sen så har jag varit på Länsförsäkringar då sen i augusti va, 2017. Så 3,5 år och sånt där.
Mm.
Och vad jag har tagit med sig egentligen, om man ska se på hela den här resan, är väl egentligen att jag gillar väldigt mycket det som jag hade egentligen från prop-trading-tiden. Att man hittar väldigt mycket, försöker ha liksom, en teoretisk modell, ett teoretiskt pris. Och sen så gäller det då att liksom, kombinera det med så att säga hantverket och konsten runt den där då, teoretiska modellen. Precis som man har satt och proppa så var det ju ofta att man försökte träffa rörelser eller så vidare och få med sig att liksom en helt uppställa av marknaden och så vidare. Och det var ju inte liksom den teoretiska modellen, utan det var hantverket man gjorde. Precis på samma sätt så har vi nu på Länsförsäkringar då, är ju att vi jobbar väldigt mycket med teoretiska modeller, men försöker då, ska man säga lite, KTH-begreppet vetenskap och konst med konstens regler då handlar så att säga runt det där också, den här vetenskapen.
Mm. Så man kan säga att ni kombinerar liksom konsten med lite mer systematiska modeller?
Ja, men så kan man väl säga att det är väldigt mycket egentligen rotat i, mycket av det vi gör är ju rotat i finansiell ekonomisk teori.
Mm.
Verkligen så. Mm.
Kan du inte berätta lite grann, för jag kan tänka mig att många kanske inte riktigt vet vad en allokerare gör.
Ja.
Man har koll på analytiker, förvaltare, traders och så vidare. Mm. Men just som allokerare, vad innebär det?
Precis. Just som allokerar då så handlar det om väldigt mycket om att förhålla sig till väldigt mycket, som mest information då egentligen. Mm. Sitter man bara med en Sverige-portfölj så gäller det att hålla sig till svenska bolag, förhålla sig till index och sen så ser du hur man kan göra. Vi har ju så mycket bredare univers, så vi brukar säga att vad vi försöker göra är egentligen att höja effektiva fronten så mycket som möjligt. Effektiva fronten är egentligen finansiell teori om hur man har kanske ett tillgångsslag med ganska låg risk och låg förväntad avkastning. Och så kombinerar man det med ett tillgångsslag som har hög risk och hög förväntad avkastning. Och på så sätt så får man då, hur är fysiken nu, det heter konvex va, på grafen. Så kan man flytta sig lite därigenom då. Så vad vi gör egentligen att i vår då allokeringsfilosofi så försöker vi då, vi börjar med att de flesta konkurrenter som erbjuder det här på marknaden kanske har då ett benchmark, en normalportfölj med svenska räntor och svenska aktier och sånt. Vi kan flytta upp det ett snäpp genom att då lägga till fler tillgångsslag. Till exempel vi har globala aktier, tillväxtmarknadsaktier, globala företagsobligationer och så vidare. På så sätt så blir det ju lägre korrelationer däremellan. Man flyttar upp det ett snäpp.
I fem snabba frågorna så hör du att du gillar bitcoin också.
Ja, det, jag är inte där än. Jag har legat efter på bitcoin får jag säga. Den är jag inte påläst på. Det har jag missat. Det är på mig. Nej, men sen så försöker du höja det på fronten. Och vad vi gör då är, till viss mån är ju att vi då jobbar med kanske lite längre förväntade avkastningstaganden på 5-10 år. Och där igen så höjer man då fronten ett snäpp till. Vi tror att vi kan tillföra värde där. Så då höjer vi då ytterligare snäpp. Sen jobbar vi mer med det konjunkturella. Vi ser kanske till 1-2 år. Det är lite mer taktiska då. Där vi ser mycket mer vad konjunkturen kommer vara. Då höjer vi också förväntad avkastningen ytterligare ett snäpp. Och sen så investerar vi också då i aktiva fonder i underliggande. Som svenska aktier eller räntefonder och så vidare. Och då tror vi också att vi kan höja ytterligare ett snäpp då. Så på så sätt så, som allokerare så är det så många olika lager att förhålla sig till. Och alla de här då ska egentligen hjälpa till då att ge en bättre riskjusterad avkastning då. Mm.
Hur ser förväntansbilden ut nu med höga värderingar som utgångspunkten? Förväntar vi oss, eller ni, en lägre förväntad avkastning de kommande 5-10 åren än vad vi har haft historiskt? Eller hur ligger det?
Ja, precis. Det finns ju ett förhållande till att vi säger att vi har ett P/E-tal om 5 år. Och baserat på om börsen är ner 40%. Så har vi en högre förväntad avkastning då. För upp till det P/E-talet då. Jämfört med om börsen är upp då 40%. Men mot det så finns det också att det är en mycket högre förväntad BNP-tillväxt också. Som är på något sätt en proxy för vinster också. Så det är en balans däremellan då. Hela tiden att man skriver ner BNP men också får en högre förväntad avkastning. För vi tror att det ska normaliseras i P/E-talet.
Just det.
Jag lyssnade på ett föredrag med dig Jonas. För kanske var 10 år sedan när du jobbade på Nordea. Mm. Då hade du någon sexfaktors analys eller modell. Mm. Det var centralbanks likviditet, värderingar, vinster, det var valutor, sentiment. Är det också någonting som du jobbar med? Liksom få in olika typer av, inte bara värderingar och vinster, utan även kanske kolla på sentiment och positionering i marknaden?
Ja, och det blir lite mer den här konsten då, som kanske inte går in i det, utan blir kanske lite mer det taktiska. Och det gör vi absolut att vi försöker justera risken lite i och det kanske går tillbaka så lite mer till när man var då proptrader att de bästa tradesen liksom den bästa avkastningen får man ju när ingen vill erbjuda likviditet. Att då få erbjuda likviditet är ju fantastiskt. När alla vill erbjuda likviditet då finns det inte särskilt mycket uppsida. Mm. Så det bygger lite liksom market making delen på det också ska vi säga. Att kunna då som när i december när alla risksentiment var upp till 100 nästan. Det var rekord på den här CNN, Fear and Greed och så vidare. Då är det tufft att vara långa aktier. Det var tufft att vara vikta risk trots att fundamenta är där så att säga. Som tur är så kom den här GameStop-eventet som gjorde att vi kunde gå in lite på en lite lägre nivå just där då. Det var ju mer av en teknisk karaktär snarare än liksom det konjunkturen.
Är det någonting annat från just erfarenheten som trader? Som du har tagit med dig in i den här rollen?
Ja, men det är ju ändå det här liksom positivistiska i att det går faktiskt att slå marknaden. Mm. Det är ju verkligen det jag har gjort det. Mm. Så är det verkligen. Men då var det också att då måste man ha en väldigt bra sätt, ett väldigt bra framework. Så att säga teoretiska modeller som man tror på och kan förhålla sig till. Det är väl lite det att ta med mig från den erfarenheten då.
En sak som jag tar med mig från vårt samarbete det är att du sa alltid man måste alltid handla lite. Och ibland kan man känna sig mätt. Så att man hittar inga idéer och sådär. Då tänker jag på Sebastians uttalande. Man måste alltid handla lite. Så tänker jag, kom igen nu. Så titta från ett annat håll då. Försök hitta någon annan infallsvinkel. Ja. Det funkar. Det funkar väldigt, väldigt bra. De blandfonder som du nu förvaltar då, vem är de för så att säga? Vem är kundtypen?
Ja, precis. Huvudsakligen så är det ju egentligen kunder på länsförsäkringar som behöver ha ett riskspridande i sitt sparande. Men problemet är ju lite om man sätter upp en egen portfölj så ska ju den också ombalanseras över tid och så vidare. Så det är väl liksom grundkunden skulle vi säga. Att den personen då som inte orkar följa upp sitt sparande, inte särskilt intresserad, men som vill ha en god avkastning över tid, givet risken då. Så det är väl liksom huvudsaken. Men sen så finns det ju också institutioner och så vidare som vill ha en viss typ av avkastningskaraktär till en viss liksom risk och tror att vi kan erbjuda en bra avkastning för den risknivån då. Så det är väl egentligen huvudsakliga kundgrupperna.
Hur mycket är privatkunder och hur mycket är institutionellt kapital i de här fonderna?
Men det är framförallt vanliga privatkunder till väldigt stor del. Det är så vi på Länsförsäkringar gör. Och det är också så vi har framförallt format just de bekväma fonderna är ju till stor del för att det ska vara ett bättre alternativ då än storbankernas motsvarande produkter. Mm. Det har vi jobbat väldigt hårt med.
Du nämnde ju fonden multistrategi också.
Ja.
Och det är ju jättekul när man sitter på bakom spakarna sådär. Nu får jag göra allt. Men för en kund, hur säljer du in en multistrategifond? Och vad gör du explicit i den här fonden?
Målet med den är ju framförallt att erbjuda så hög riskjusterad avkastning som möjligt då, över tid. För blandfonderna så är det ju mer ett traditionellt alternativ. Vi har en normalportfölj som liknar andra liksom bankers normalportföljer och så vidare. Som vi tror är bra alternativ över tid. Men här ska vi då snarare maximera riskjusterad avkastningen över tid. Men som det också kan vara lite utmanande ibland att förklara. Det är inte bara för att aktier går upp eller räntor går ner som avkastningen då ser ut som den gör. Utan här är vi mycket mer aktiva då. Och här har vi ju till exempel vissa tunga moment på där vi liksom identifierat vissa ska vi säga, anomalier i marknaden. Som vi försöker utnyttja väldigt hårt. Då. Till exempel så har ju då minimum volatility aktier har ju i princip avkastat på samma sätt som globala aktier över tid. Men till 2/3 av riskerna. Så det är också en tydlig del då där vi har förhöjer då förväntad avkastning i förhållande till risken. Sen jobbar vi också med illikviditetspremier. Vi har till exempel då såna här seniora loans. Som är kollateraliserad bankskuld mot företag med liknande kreditrating som high yield. Men det fantastiska i det här tillgångsslaget är då att recovery raten är ofta uppåt 80% jämfört med kanske high yield då, som snarare 40%. Så du har i princip samma typ av kreditrating men en mycket mindre liksom, nedsida i det hela.
Mm. Vad ger en sån där i avkastning på ett ungefär?
Härifrån så skulle vi säga kanske varit, vi har väl en prognos på kanske 4% per år. Mm. Så det är väl bra. Däremot så har det inte samma duration då som kanske high yield har.
Ja, just det.
För att det är mer banklån då. Så det är också fantastiskt. Ytterligare en grej som vi gör. Jag har ju läst mycket Buffett-böcker genom åren. Och har också varit fördelen och varit och fått besökt oraklet i Omaha för 2 år sedan. Han sitter ju också på såna här katastrofobligationer. Och det har vi också i då, eller multistrategin. Mm. Och det är ju så fantastiskt att det då inte är en del av liksom konjunkturcykeln i traditionell mening. Utan de klarar sig ju väldigt väl då till exempel. Som vi såg då under mars månad. Så vi försöker ha liksom väldigt okonjunkturella delar. Men också då försöka hitta olika anomalier som gör att man kan också erbjuda en högre riskjusterad avkastning. Mm.
Har ni livförsäkringar? Det finns ju paketerat nu för tiden också. Private equity och... infrastrukturella investeringar?
Nej, inte än. Det är säkert intressant på olika sätt. Livförsäkring är ju verkligen någonting som är det. Jag har lite problem kanske med att få in det ur just ESG-approachen. Mm. För att hela den delen gör ju att försäkringsbolagen tjänar mindre pengar, vilket gör att försäkringspremien blir dyrare. Mm. Vi har tittat på mycket grejer men inte riktigt landat i något än.
Nej. Är det utpräglat ESG-förvaltat?
Nej, det skulle jag inte säga att det är. Utan vi försöker i huvudsak fokusera på riskjusterad avkastning. Sen så är det absolut viktigt med en viss hygienfaktor. Att vi inte investerar för mycket då i liksom regnskogsskövling och liknande. Men vi har idag ingen fond som är ett hållbart alternativ. Utan vi jobbar väldigt mycket med ESG i snarare underliggande fonder. Och även på de fonderna som vi investerar i på plattformen. Mm. Det finns en hög hygienfaktor skulle jag säga.
Ingår fastigheter? Ni har ju en bjässa till fond på process.
Ja, exakt. Vi har både jobbat med tidigare förvaltare där. Nej, vi gör inte det. Idag så har vi ingen specifik allokering mot sektorer. Utan det gör egentligen underliggande då förvaltare, eftersom vi investerar i aktiva, till exempel globalfonder, så har vi lagt ut det på dem då.
Just det.
Idag. Mm. Så att säga.
Vilka parametrar kollar du på när du ska ta beslut om hur mycket risk du ska ta mot till exempel aktier?
Ja.
Eller om du ska dra ner risken lite grann?
Mm. Men vi jobbar väldigt mycket med, som sagt, förväntad avkastning då. Det här blir lite mer över taktiska ramar, kanske på 1-2 år. Och då jobbar vi väldigt mycket med förväntad avkastning på aktier, baserat mycket på vad vi tror konjunkturen kommer vara om 1-2 år. Snarare än vad konjunkturen är idag. Det bygger mycket på vår tidigare kollega Ulf Torell. Han har varit väldigt mycket konjunkturbaserad, så jag har tagit det vidare ett steg. Och då har vi då egentligen de här förväntade avkastningen. Och baserat på det så vill vi också då egentligen diversifiera så mycket som vi vill i våra aktiva positioner. Så det är egentligen lite portföljkonstruktion där också då. Så det gäller att hitta så många trades där vi tror har en, liksom en överavkastning över marknaden. Men som också diversifierar sig mot varandra då. Så just nu då till exempel så har vi haft realräntor i portföljen. Och varit överviktade aktier. De är inte superkorrelerade. Så det är liksom den typen av positioner vi försöker hitta i liksom alla våra aktiva positioner. Så vi har varit överviktade aktier. Men vi kanske inte bara uttrycker den vyn genom att vara överviktade aktier. Utan vi försöker hitta så mycket olika diversifieringsmoment som möjligt. Då, för att om ett tillgångsslag står stilla så vill vi fortfarande kunna kapitalisera på att vi har rätt i vår vy, så att säga. Mm.
Du var ju med och startade den privata delen på Alfa-Berg också. När vi började bygga modellportföljer för privatkunder. Och det liksom implementerade jag sen när du hade slutat. Jag hade väldigt svårt att allokera upp i högre riskklasser. Därför det fanns så få alternativ att ta. Skulle ha högre risk blev östeuropeiska aktier. Men de går ju bara ner. Det är bara volatilitet och ingen avkastning. Möter du samma utmaningar? Att det är svårt att trycka upp liksom förväntad avkastning i högre riskprofiler?
Ja, nej, men, och där har vi ju ytterligare då egentligen, ska vi säga, den här 4,5-delen på vår då effektiva front. Och där jobbar vi mycket med leverage.
Okay.
Att vi har terminer som vi handlar för att kunna göra det. Mm. Så idag då för vår fond med högst risk då, potential, så är vi nettoexponerade, jag tror att det är 108% eller något sånt då.
Mm.
Så där jobbar vi snarare med den och får in den typen av diversifiering då, på den vägen. Så, och det blir ju också ytterligare då i teorin att man också på något sätt kan flytta sig snarare i sidled då, med leverage. För att kunna erbjuda kanske en högre avkastning då på det sättet.
Just det. Är du en lika stor val som du nu som du var på Alfa-Berg när du skulle rulla dem? Vi hade ju Länsförsäkringar som kund här
ja,
då.
Ja, precis.
Och då var det ju väldigt mycket pengar och alla pensionsfonderna och de här blandmandaten som där du sitter nu då.
Ja, men det, jag tror att jag Martin Axel då ansvarar för nästan 30 miljarder idag. Men jag tror inte att vi gör lika mycket aktivt i terminer som vi kanske gjorde på Alfred Berg-tiden. Då gjorde vi väldigt mycket just sektortrades och liknande som var väldigt stor i marknaden. Det gör vi inte lika mycket idag faktiskt.
Gjorde inte du någon misstag där i terminen på Alfred Berg?
Nej, men det var när vi skulle rulla Bull & Bear-fonderna. Så hann vi inte göra det klockan 3, så då gjorde vi rekorden istället.
Det.
Och då var vi sen på ett staffmöte. Och då gick alla runt och pratade. Så det som hände i kolen, jättekonstigt. Så det ja, kan det hända.
Ja, sa vi det.
Och du nämnde konjunkturen där. Kik kanske inte så mycket på vad konjunkturen är idag utan hur den kommer vara då om 1-2 år.
Precis.
Varför indikatorer som är viktiga för dig då för att få en bild av framtida konjunktur?
Ja, nej men vad jag rekommenderar alla egentligen för att få lite mer förståelse för det här är ju något som jag följer en del och som jag liksom gått ner i. OECD har ju ett fantastiskt ramverk och bisarrt många ekonomer som har räknat ut så här OECD leading indicators som är väldigt enkelt och lätt att följa så man kan få en lätt pdf på en gång i månaden och det är lite mer källan istället för då de som rapporterar om det då. Och de har ju då egentligen gjort då ett komposit på för alla olika marknader baserat på olika parametrar som de tycker har varit historiskt väldigt ledande för konjunkturen då på respektive marknad. Och där kan man då följa ganska lätt vad de tror då i vart konjunkturen ska vara om 6-9 månader då, när det rapporteras. Och där de är idag så indikerar det ganska tydligt då att det är en återhämtning och vi snarare på väg kanske om ett år in i en expansion då snarare. Mm. Där vi ligger över trend i BNP och liksom de tillväxt då. Så den har vi väldigt hårt och influerad utav skulle jag säga. Och också förståelse för de olika delarna utav de parametrarna i när vi kommer in de olika faserna utav ekonomin. Sen så är det ju absolut viktigt att följa, ska jag säga, indata till dem som man kan få se mycket tidigare då. Mm. Och för att få stämma av att bilden fortfarande är intakt, att vi är i en återhämtning, att vi är expansion och så vidare. Men det gör att kanske den kortsiktiga bilden inte är lika viktig när vi ser på kompositet då, utan det blir först viktigt då när man lägger ihop flera parametrar skulle jag säga.
Just det. Hur jobbar ni med era ekonomer? Anna Öster bland annat, har ni något samarbete där och utbyte av
tankar kring konjunktur och sånt? Vi har ju lite avstämningar och skriver en hel del. Jag och Martin ansvarar bland annat för marknadsvyn då, på Länsförsäkringens hemsida. Och ekonomerna har ju mer då deras del av marknaden och ekonomin då. Mm. Så vi träffat mycket dem. Anders Norberg brukar ha livliga diskussioner med. Mm. Det är alltid kul. Och så. Ja, jo, men så där har vi ju absolut att vi stämmer av med ekonomerna väldigt ofta. Mm. Och det är ju inte att vara förvaltare att följa makro på det sättet som de gör heller egentligen. Så det är väldigt bra att stämma av och också ytterligare få den valideringen var du är någonstans i konjunkturen hela tiden. Mm. Det är väldigt viktigt.
Mm. När du tittar igenom vilka fonder som ska ingå, blir det så att du bara väljer LF-fonder eller gör du en ordentlig utvärdering och plockar in det där är en spetsförvaltare som har just den där egenskapen som jag letar efter just nu? Hur funkar det?
Bra fråga och det är bra att man synar det också. Vi ligger ungefär 50% i LF-fonder i våra då bekväma fonder och 50% i externa fonder. Då. Mm. Och där har vi lite begränsning från de bekväma fonderna att vi väljer på fondtorget till stor del om vi inte kan hitta någonting annat. Just de här då, senior loans har vi ju ändå investerat utanför då, själva fondtorget för det är så pass speciell tillgångsklass. Men då försöker vi ha för de olika tillgångsslagen, eftersom vi har den här då filosofin att vi försöker höja den effektiva fronten hela tiden, så är det ganska viktigt att våra förvaltare ändå att vi förstår vilken stil de har och att vilket tracking error det medför till då det specifika indexet då. Eftersom vi väljer att allokera mot global index till exempel, så måste vi också ha förståelse för att de kommer följa det och att det inte är en helt aktiv då strategi. Men vi gillar ju gärna att ha en bred diversifiering. Gärna att vi har några som kanske mer är fokuserade på tillväxt. Men då måste man också mot det för att liksom balansera portföljen. Ha någonting som är fokuserad på value kanske.
Just det.
Så det är liksom ett pussel att lägga till stor del. Och där har vi haft då att vi överviktade i somras var det va? Lite mer mot just tillväxtbolag. För att vi såg att räntor kom ner kraftigt och på så sätt så tror vi att det är en mer gynnsamt miljö. Men då har vi också haft innehav i till exempel mer globalfonder som haft value som har gått dåligt, verkligen. För att liksom, och det blir en offset i det hela som man ändå måste. Då, så vi tar inte jättestora aktiva positioner på stilar heller, men vi har absolut en vy på det, skulle jag säga. Mm. Men det är återigen i den här diversifieringsportföljen att vi vill inte ha för stora risker åt ett håll. Då. Och just på samma sätt blir det på aktiestilar.
Just det. Men det är ju intressant det här, tillväxt, för att jag vet att det finns ju en fond, vad heter det nu, Alpcott Equities, som finns på plattform.
Yeah.
Så jag hoppas att det blir utvärderat
okay. någon framtiden. Jaha, det visste jag inte, vad nytt. Ja,
men om vi kollar på marknaden nu då, sett en väldigt stark stigande, liksom, inflationsförväntningar har kommit upp rejält, även om kanske faktiska inflationer fortsatt låg. Råvarupriser har stigit också väldigt mycket senaste tiden. Har du någon åsikt där om...
Det är så kul det där. För där har vi ju verkligen legat då, att vi försöker ligga lite längre fram i vad konjunkturen är och vad vi ser då. Så, och då är det den klassiska, man sitter här som förvaltare och säger vad man har gjort rätt. Det är det handlar om. Men, och det var ju i september då, så såg vi snarare att vi är i en tydlig återhämtning och kommer in lite mer då i expansion. Och i det så blir det snarare stigande räntor och framförallt högre förväntad inflation då. Så under hösten så har vi ju framförallt redan då gått korta räntor till stor del. Vi är väldigt undvikta då, långa räntor framförallt. Och det har vi inte fått betalt för egentligen nu de senaste 2-3 månaderna.
För att det är en spel på duration, ja, helt enkelt.
Ja, och att det är liksom i den här miljön då. Och med det så har vi också överviktat då till exempel realräntor som jag nämnde. Som har presterat väldigt bra för att det har varit väldigt låga ställa förväntningar på inflation som nu också har kommit upp då. Så det som vi ser nu som vi kapitaliserar på egentligen positioner som vi kanske initierade i september då. Och det är väl lite så vi jobbar då i det. Att vi ligger ofta före i positionering ett bra tag innan vi kanske får betalt för det också.
Vad har vi inte fått betalt för om man ska ta någonting som inte så här, det där skulle vi kanske inte gått på så eller så.
Nej, men just senaste, ska vi säga, 6 månader så har vi ju gått exceptionellt bra i förhållande till i princip alla storbanker motsvarande alternativ. Mm. Exceptionellt. Så just, jag tror inte det har varit något som har gått fel, sjukt nog. Mm. Vi köpte till exempel tillväxtmarknadstermin i september. Det var det sista vi valde att övervikta då i liberalt. Och det har gått 30% tror jag sedan dess. Och sånt. Det är liksom helt bizarrt. Mm. Vad vi gjorde dåligt, om man får säga någonting då, eftersom är ju att vi var för sena på i coronapandemin, helt klart. Där låg vi i februari också för egentligen en ekonomisk liksom, återhämtning, expansion. Och det kom en global pandemi på en månad som satte det helt. Så där underpresterade vi verkligen konkurrenter. Mm. I det. Så det var lite tufft, helt klart.
När gick du på risk då? Igen, så att säga.
Vi gick på i raset och stängde också i raset lite grann då. Vi trodde att ECB skulle vara lite tidigare på det. Men sen vad vi framförallt gjorde i början på april var att vi överviktade, vi investerade, vi har ju som tillgångslag då globala IG, alltså globala företagsgrupper med lite säkrare kreditrisk. Mm. Och där var en sån här, det gick att räkna hem något löjligt alltså. För det såldes av så hårt. Så prisade du in att det skulle till och med skulle vara högre konkurser än efter finanskrisen. Så var det fortfarande 10% uppsidan och sånt. Mm. Och det har vi ju, där gick vi in väldigt tungt, väldigt tidigt. För det gick att räkna på det så pass lätt. Aktier visste man ju inte riktigt så tidigt när det vände, vad som skulle ske. Men just där är att om du tittar historien i det hela så gick det väl till att räkna på det. Mm. Och där gick vi också, det var, tror jag, på den positionen på liksom relativt säkra företagsobligationer tror vi gjorde 10% på i ränteportföljen på var det 7-8 månader. Mm. Det var fantastiskt.
Jag hör att ni försöker blicka framåt, ja. Men jag hör också att ni kollar vad som har skett i historien. Mm. Om man då kollar eran liksom, taktiska allokering. Hur mycket kollar ni liksom historien där för att försöka hitta olika mönster och sådär?
Det är mycket i framförallt kan jag säga portföljkonstruktion så tittar väldigt mycket i historien. Mm. I den aktiva portföljen vi har nu, hur mycket kommer vi förlora givet olika marknadsmiljöer så att säga? Det tittar vi väldigt mycket på. Mm. Liksom, om vi har fel, vad kan det då nedsidan vara?
Just det.
Då tittar vi ofta väldigt, och det gör ju också att vi kanske väljer vissa positioner före andra trots att vi kanske har en högre subjektiv övertygelse på vissa saker. Men att de passar ihop så pass bra gör att men då begränsar vi också nedsidan i att ha fel. Så det tittar vi väldigt mycket på.
Om du får beskriva för lyssnarna och potentiellt investerare i dina fonder då, hur ser du placeringsåret där framöver?
Det är så tråkigt. Man ligger alltid för konsensus, känns det som. Och jag ligger också för konsensus. Jag är också orolig för att det är extrema värderingar. Jag tror bara för att det är extrema värderingar, för att det ska fortsätta så är ju vinsterna det absolut viktigaste. Vi har haft 2 kvartal där vinsterna har kommit in långt över analytikers förväntan. Det måste nästan fortsätta för att liksom aktierna ska fortsätta. Jag tror att det kan fortsätta i den typen av miljö där det tenderar att ha. Och just därför så blir det också att momentum har ett stark korrelation med att vinster skrivs upp. Varav jag tycker att just momentum är intressant just nu. Och med det, i det där vi är, snarare att vi går in i en expansionsfas, så borde räntor ticka upp något. Det cykliska borde prestera bättre. Kanske en defensivt, vilket gör att Europa kanske är mer att föredra för USA. med den stora då förberedelsen att amerikanska bolag är fantastiska på att avkasta på eget kapital. Alltså, mm. Just de här IT-bolagen är ju det är helt extremt. Mm. Som gör att det är temat som kanske skymmer hela det här konjunkturella. Då. Så det är väldigt svårt.
Men då får man skära lite kakor ja. Ur det man gillar ja. I USA och kanske precis. Det i Europa också ja. Som är bra.
Ja. Så den är fortfarande väldigt svår. Just på grund av att kompositen i de olika indexerna gör att det inte bara handlar om konjunkturen.
Just det.
Har du någon åsikt om hur mycket räntorna kan stiga om man tar 10-åringen i USA?
Ja, jag menar,
innan det blir ett hot för marknaden, tänker jag.
Ja, det var svårt. Jag tror det som sagt att jag tror att den ska gå nästan då upp till 2% på 1-2 år.
Mm.
Så länge vi har att BNP fortsätter skrivs upp ganska starkt och räntor går upp på grund av det, långa räntor, så ser inte jag det som ett problem för aktier.
Precis.
För då, det betyder ju att aktiers vinster kommer skrivas upp så pass mycket också. Som motiverar den höga värderingen då.
Mm.
Sker det på något annat sätt, om det är en tapering eller liknande, då är det ju absolut oroande. Mm. Det skulle jag vilja säga. Mm.
Intressant. Ja. Om vi ska ta det på pulsen då, hur mycket investerar du i dina egna fonder?
Nej, men jag investerar ganska mycket, har hela min tjänstepension i bekväm fond potential.
Mm.
Ja, lång tid kvar, så att jag ska upp i risk då. Mm. Så det gör jag. Och så. Mm. Sen så har jag som sagt jag också nyligen, eller så, några år sedan husägare, så att det är mycket pengar som ska in i renoveringen. Mm. Det är kanske inte så mycket risk just nu då.
Kan relatera till det.
Ja, exakt.
Ja. Som ska in i marknaden snart.
Mm. Ja, exakt.
Ska vi ta några personliga avslutande frågor?
Ja, det tycker jag.
Ja. Hur kan man följa dig och er grupp till exempel?
Jag finns på Twitter, S. Hallenius. Vi skriver som sagt marknadstexterna. En gång i månaden uppdateras det på Länsförsäkringars hemsida.
Mm.
Och man kan också...
Kan man få det levererat till sig eller ska man dit och titta?
Ja, man får nog gå dit och titta i dagsläget.
Är det någon speciell dag eller vecka?
Första varje månad så försöker vi komma ut med den typen av texter.
Ja. Jättebra.
En sista fråga.
Mm.
Om du skulle sluta och börja trada på heltid, privat, vad skulle det handla då? Aktier eller?
Aktier, ja, men jag hade nog tillämpat index. De typerna av modeller jag gjort tidigare, att jag hade försökt erbjuda likviditet. För det har funkat så fantastiskt sen tidigare.
Right.
Att man kan sitta och handla runt och på så sätt så kan man tjäna pengar varje dag på ett sätt. Och sen så med överskottet hade jag absolut köpt småbolag. Men gjort olika DCF-modeller och så vidare. Men initialt för att få upp en kassa så hade jag nog suttit och handla runt så att säga.
Lite market making.
Ja.
Kanske en IK-kund helt enkelt.
Eller hur?
Ja. Ska vi ta en allra sista grej då? Om du får rekommendera en bok för en som inte kan så mycket om placeringar och allokering och sådär. Vad skulle du rekommendera att man börjar med?
Men då är väl kanske mycket det jag pratar om som vi gör nu är ju till stor del relaterat till Yale-modellen. Så heter han David Swensen, alltså Pioneering Portfolio Management. Är väl en så här klassiskt verk för just att förstå effektiva fronten och höja den successivt då.
Mm.
Men sen så tycker jag det är bättre vad jag kommer till med åren är ju att man vill lösa ett problem de jobbar med hela, som till exempel att ja, men jag vill klara sektorallokering eller jag vill bli bättre på det här. Då finns det ju fantastiskt mycket akademiska artiklar snarare att ta sig an på SSR:en eller vidare.
Just det.
Där man då kan liksom bli mycket bättre än vad det står i en specifik bok då, om man har. Men det är väldigt specifikt då.
Mm.
Men för gemene man så skulle jag väl säga då i att, och som sitter och är intresserad av det här, så ska man ju absolut läsa böcker på position sizing. Där tror jag de flesta som börjar med det här kanske går bort sig, att man tar antingen för stora bets eller för små bets.
Mm. Det är någonting du pratar om ofta.
Ja, det är ett vanligt misstag bland många nya, att man tar aldrig för stora positioner.
Ja.
Så har man för tajta stoppar och så blir man utstoppade i onödan.
Ja, precis.
Av ett litet brus.
Mm. Mm. Sebastian, stort tack för att du kom.
Tack för att du går här.
Tack, tack. Ja, om du ska sammanfatta veckans avsnitt, vad tar du med dig?
Mm. När jag lyssnar på dig så är du neutral till svagt positiv om man tittar på modellstrukturen. Och du var väldigt snabb med att uppdatera dig, för du har en modell där du kan uppdatera chart. Mm. Och det ger en väldigt snabb översyn istället för att sitta och läsa andras åsikter om varför siffrorna ser ut som de gör. Så att du gör ju helt rätt där då. Och du är inte speciellt orolig för inflationen även om du ser att inflationen kommer komma upp, utan det är förmodligen lite mer tillfälliga effekter. Och sen Sebastian Hallenius som var med här tyckte jag i alla fall hade en väldigt positiv syn kring börsen. Han var lite beklämd över att han låg i konsensusfållan. Alla tror på bättre tillväxt. Han var rätt positionerad under hösten och det får han betalt för nu då. Just i tillväxttermer. Vad tänkte du kring samtalet?
Nej, men precis som du säger där, han var ju... låg i konsensus, det vill säga positiv, men kändes lite obekväm i det här. Satt och skruvade på sig. Men så är det alltid när man är i konsensus. Behöver inte vara fel. Och det jag också tog med mig, han nämnde att han använde sig av Yale-modellen. I sin liksom som grundpelare. Han kikar på min vol-anomalier. I likviditetspremier, katastrofobligationer. Han, om man kollar på det taktiska, så försökte han hela tiden ligga ett steg före. Kollar inte så mycket på vad konjunkturen är idag, utan vad konjunkturen kommer vara om 1-2 år. Och då kikar han bland annat på OECDs leading indicators, som man kan få fram då. Skickar ut på månadsbasis. De har också lite kompositindex där de slår ihop olika indikatorer och skapar ett sammanslaget index. Just det. För att få en uppfattning om vart konjunkturen är på väg då. Sen kikar jag på förväntad avkastning. Jobbar också mycket med diversifiering inom just för att sprida riskerna. Netta olika tillgångsslag och stilar.
Just det.
Tycker man kan följa honom på Twitter?
Det kunde man göra, och man kunde också läsa om strategin där de är ansvariga för marknadssynen, och de försöker lägga ut det där på Länsförsäkringens hemsida den första varje månad. Så det kan vara en intressant läsning. Få lite gratis hjälp av någon som har gått igenom de här snurrarna. Ja, med de orden tycker jag vi tackar våra lyssnare och tittare för den här gången. Kom ihåg att bolag som nämns här eller fonder inte är några rekommendationer. Man gör sitt eget jobb. Ta hand om er.
Tack och hej.